Tack Fader för att vi får älska dig som har älskat oss, Herre. Tack för att allt utgår ifrån dig, Herre. Tack för att det var du som älskade först, Herre. Tack Fader för att vi får sitta samlade här idag, Herre. Tack för att vi får känna dig, Herre Jesus. Bekänna dig som Herre. Tack för att vi får leva här i den här bygden tillsammans, Herre Jesus. Tack för allt det goda, Herre. Herre, jag är så tacksam för allt det goda, Fader. Tack Jesus för att vi får lägga fortsättningen av den här gudstjänsten i dina händer. Amen. Ni som var här förra veckan vet att Lasse, han predikade över evangelium, de goda nyheterna. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta lite på det spåret. Man kan tycka att det kanske blir lite väl grundläggande, lite väl basic. Men jag tror att det är viktiga saker att påminna sig om. Evangeliet är ju faktiskt det bästa budskapet. Det är ju faktiskt på grund av det som vi träffas. Det är det som vi har gemensamt, vi som sitter här. Ofta så är relationer väldigt viktigt för oss. Alla olika typer av relationer. Till föräldrar, till barn, till syskon och släkt och till vänner och till en partner. De här är ju väldigt viktiga, men det är någonting också som är väldigt skört i det här. De här relationerna kan ju faktiskt gå sönder. Och vi kanske tar det för givet ibland att man har de här relationerna, men föräldrar kan faktiskt säga upp kontakten med sina barn. Äkta makar kan faktiskt skilja på sig. Och vänner kan bli ovänner. När livet är som bäst så kan det kännas liksom omöjligt att de här relationerna ska brista. Men i en brusten värld så kan allt gå sönder. Jag säger inte att det gör det, men det kan göra det. Jag hörde en gång om en mamma och dotter som hade hamnat i fejd med varandra. Mamman, hon hade skrapat fram en sån här vinst på Triss, där man får åka till Stockholm och skrapa lotten i direktsändning. Och hon tyckte det där var lite obehagligt att stå i tv, så hon skickade sin dotter dit så hon fick skrapa. Efter det tyckte sen dottern att det var hennes vinst. Och mamman tyckte att det var hennes vinst. Så de hamnade i fejd med varandra. Så illa så de anmälde varandra och gick till domstol. Och jag tänker det. Blir den relationen någonsin detsamma igen? Kan det verkligen vara värt en brusten relation? På grund av pengar, även om det handlar om mycket pengar. Och jag tänker på den här mamman. Den dagen som hon födde fram sin lilla dotter och håller henne i famnen för första gången. Den här känslan av att jag vill ge dig allt i hela världen och inget ska få skilja oss åt. Kunde hon då i sin vildaste fantasi tänka sig att hamna i fejd med den här underbara varelsen över något som är så pass världsligt som pengar? Men var det verkligen värt en brusten relation? Vi har gått ifrån en kultur där relationer har varit livsviktigt. Där familjer har hållit ihop och kollektivet har haft ett avgörande roll för överlevnaden och välfärden. Till en värld där den nya treenigheten handlar mest om min, mitt och mina. Vi ser det som vi själva har tjänat ihop, efter skatt och förstås, som vårt eget, som det ingen annan har rätt till. Sverige har faktiskt procentuellt flest ensamhushåll i världen. Jag menar inte att det alltid är bra med starka familjeband och att vara beroende av andra. Men vår strävan i det här samhället efter frihet och oberoende av andra, det som skulle vara den ultimata lyckan att klara sig själv, det har gjort oss till världens mest ensamma folk. Var det där vi ville hamna? Ja, det känns kanske lite tungt och mörk som inledning här, men det är rätt så tungt, för de goda nyheterna finns ju på grund av att det finns något annat som inte är gott. Det är därför vi börjar i det mörka. Enligt Bibeln så är människans tillstånd utan Gud väldigt mörk. Och det här bibelordet som Anastasia läste, det ligger på där. Ja, tack förresten Anastasia för vilken inledning du gjorde. Du vet, man kan känna så här lite när man kommer till och förberett en predikan, att är detta verkligen någonting? Kommer detta verkligen vara någonting? Och efter den liksom uppmuntrande inledningen så känner jag, ja, om inte predikan är något att ha, så har vi bibelordet i alla fall. Då tar vi med oss det hem i så fall. Så har vi alla fått någonting. Men där står det ju om den relationen som faktiskt aldrig kan brista. Relationen med Gud är den starkaste och har varit sedan urminnes tid. När den ibland känns lite svajig eller inte så bra, så är det ju inte på grund av Gud, utan det är ju på grund av oss. Men jag kan ju lätt bli kanske ibland högmodig, eller ibland känner jag mig liksom inte värdig att komma nära honom. Ibland kan jag strunta i honom. Och ibland så skäms jag inför honom. Det är mycket som kan få mig att vända ryggen mot honom. Men Paulus beskriver den här fantastiska texten, som är så vacker och poetisk, att det finns inget som kan skilja oss från Guds kärlek. Och det är väldigt viktigt för honom när han formulerar det här, att läsarna inte ska missa det, utan att man verkligen ska förstå det. Det finns ingenting som kan få honom att inte älska dig. Men kan någon verkligen förstå det? Men är det inte helt utanför vår begreppsvärld egentligen? För kärlek ska väl liksom allt annat förtjänas. Jag vet att det kanske känns lite grund, men du vet den här frasen som vi ofta säger, Jesus älskar dig, som man kanske liksom har hört så många gånger. Men fattar vi det verkligen? Har poletten trillat ner härifrån till hit? Ja, men det tycker jag att den gör ibland, men den har en tendens att liksom krypa upp igen när jag liksom glider in i de här tankemönstren som faktiskt är en sanning runt omkring oss där vi finns. Att vi bara får vad vi förtjänar. Och om vi kollar här på Paulus ord från Romarbrevet, så radar han först upp en massa saker som kan möta oss i livet rent naturligt. Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Och det här är när jag funderar på de här orden, så tänker jag att det här är ju saker som lätt skapar tvivel för oss själva, eller som lätt kan liksom störa min relation med honom. Saker som kan få mig att fundera, men Gud, hur tänkte du nu? Ja, men i nöden till exempel. Ja, men när vi går in i äktenskapet till exempel, så lovar vi varandra trohet i nöd och lust. Det finns alltså en visshet om att livet inte kommer vara så enkelt och lustfyllt alltid. Nöden kommer att finnas där. Och många som hamnar i stor nöd ifrågasätter naturligtvis Gud, varför? Varför behöver det här drabba oss? Sen finns det också de som upplever att i nöden så finns det ingen annanstans att gå. Hur skulle jag kunna ta mig igenom nöden om jag inte hade Jesus som kan bära mig igenom den? Ibland kan nöden faktiskt föra oss närmare Gud. Men Gud, han älskar genom nöden. Sen har vi ångesten. Vi hör alarmerande siffror om hur människor i vårt välfärdssamhälle mår mer och mer psykiskt dåligt. Problemet går ner i åldrarna. Barn och unga lever verkligen i en tuff tid. den här tillgängligheten till varandra som vi tycker skulle ta oss närmare varandra, att vi bara genom ett tryck på telefonen kan få kontakt med varandra, kanske ibland har fått oss mer distanserade från varandra. Och ångesten kan verkligen tära och förgöra människors psykiska hälsa. Och i ångestens grepp så är det klart att man kan ifrågasätta, Gud, var är du någonstans? Men Gud finns i allt detta. Till och med Jesus ropade i den djupaste av ångest, min Gud, varför har du övergivit mig? Genom ångesten så älskar Gud dig. Sen har vi förföljelsen. Ja, men vi är ju så pass privilegierade i vårt land att vi får tro på vad vi vill. Vi får fira gudstjänst vad vi vill. Hur många gånger vi vill. Vi hamnar inte i fängelse på grund av vad vi tror. Vi glömmer lätt att det här är faktiskt verklighet i många länder. Däremot så finns det kanske ibland lite dålig kunskap om vad kristen tro innebär. Och någonting som kan likna något som vi kanske kan kalla kristofobi i samhället vill minimera lite inflytandet av den kristna tron bland till exempel barn. Kan man se det som en typ av förföljelse? Jag vet inte, kanske en väldigt mild sådan. Men när man råkar illa ut på grund av sin tro så kan det ju vara lätt att vända sig till Gud och ropa, är det här tacken för att jag tjänar dig, för att jag tror på dig, för att jag berättar om dig? Men det finns faktiskt en, vad ska man, rolig kanske fel ord, men det finns faktiskt en intressant vad ska man säga, det kan bli väldigt intressant att se vad förföljelsen gör med kyrkan. För det är faktiskt så att evangeliet hade inte spritt sig så snabbt den första tiden om det inte hade berott på just förföljelsen. För det man trodde var att om vi tar de här kristna och sprider ut dem så de kommer ifrån varandra, då kommer de inte orka stå pall och då kommer de släppa sin tro. Men tvärtom var att när man spred ut de kristna över hela romarriket så spreds ju tron till hela romarriket. Så anledningen till att det spreds så snabbt och kom liksom ut över runt hela Medelhavet, det var ju på grund av förföljelsen. Det gick inte att tysta dem. Motsatsen, eller effekten blev helt motsatt. Genom lidandet för Kristi skull så älskar han dig. Sen har vi svält och nakenhet. Ja, men mat och kläder är ju någonting som vi tänker kanske är grundläggande för vår överlevnad. Och tak över huvudet förstås. Men även om vi inte går kanske helt utan mat, och ingen av oss behöver ju, så vitt vi förstår när vi ser på varandra, gå naken. Men det är ju så att många bär en stor klump i magen när räkningarna kommer på slutet av månaden. Ekonomin är väl en av de största anledningarna till bråk inom familjer, till kanske brustna relationer. Det upptar mycket av vår uppmärksamhet och vi jämför oss gärna med andra som vi tror har det bättre. Och det här kanske är det ämnet i världen där flest böner lyfts upp till vår Herre. För oavsett man tror på honom eller inte så finns det stunder då man tycker att det känns väldigt lägligt att ropa en bön som snälla, snälla, hjälp mig vinna på lotto. Tror jag är väldigt vanligt. Kanske är det så att både brist på pengar och för mycket pengar kan få oss att vända oss bort från Gud. Mycket pengar kanske kan lura oss att tro att vi inte behöver honom. Bristen på pengar kanske kan göra oss ibland fullkomligt beroende av honom. Där han förser. Och där strofen i Fader vår att vårt dagliga bröd giv oss idag. Det blir verkligen på riktigt. Genom tider av fattigdom så älskar Gud dig. Fara och svärd. Ja, men vi kan bli drabbade av katastrofer, bilolyckor, människor som gör oss illa. Det finns liksom inte per automatik något sorts plastskydd runt oss som gör oss liksom immuna mot allting som finns omkring oss. Självklart vet vi att att Gud ofta griper in som svar på bön. Men saker och ting omkring oss kan ju drabba oss. Och det ger oss många frågor, och det är liksom den här urfrågan som har funnits i alla tider, det som teologerna kallar för teodicéproblemet, att hur kan vi tro på en Gud som är god när världen är så ond? Men jag skulle vända på det och säga, i den här världen som är så ond, hur ska jag kunna ta mig igenom om jag inte har en Gud att tro på? En Gud som stöttade. Genom faran älskar Gud oss. Ja, men de här tingen kan ju leda oss bort från Gud. Men han vänder sig aldrig bort från oss. Psalmisten beskriver också det väldigt, väldigt vackert i Psaltaren 139. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Stiga upp till himlen så är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag morgonrodnadens vingar och gör jag mig en boning ytterst i havet, så ska också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig, och natten lyser som dagen och mörkret är som ljuset. Ja, men det går inte att fly från honom. Det går inte. Sen kommer Paulus i den här texten till de här farorna som vi kanske inte ser för våra ögon. När han skriver, för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Det finns en kamp om våra liv som vi inte kan se. En kamp som sker i det andliga rummet. En kamp som jag kanske inte alltid tänker på eller är så speciellt medveten om. Men det här tuffa motståndet kan heller inte rycka oss ur hans hand. Där är du trygg. Där är du älskad. Men det här är ju evangelium. Och det är evangelium om korset. Lasse, han var inne på förra söndagen om det som Luther kallade det saliga bytet. Och för att sammanfatta det så, han tog allt det dåliga och vi fick allt det braiga. Det var en snabb genomgång. Men vem gör något sånt? Men föräldrar gör ju ganska mycket så. Det finns ju en väldigt ofta väldigt uppoffrande attityd. Ja, jag tar den mackan som har legat på marken så får du den nya fina och sådär. Alltså det finns där, jag tar det dåliga får du det bra. Alltså det finns där, men det som Gud gör, det spelar liksom i en helt annan liga. Det som gör det så svårt, och det är det som gör det så svårt för oss att förstå evangelium. Att förstå Guds kärlek, att förstå det här saliga bytet. För det är fullständigt obegripligt och ologiskt. Det är en ekvation som inte går ihop. Och våra logiska sinnen liksom blir överhettade när vi funderar på det. Vi får inte det att gå ihop i våra hjärnor. Utan vi får bara ta emot i våra hjärtan. Det finns en väldigt märklig berättelse från Gamla testamentet som ändå återspeglar något av Guds kärlekskaraktär. Ibland kan man läsa hur profeterna får göra speciella saker liksom som symboliserar vad det är som Gud vill säga till folket. Och i det här fallet så är det en profet som heter Hosea som får ett uppdrag av Gud. Ett väldigt märkligt uppdrag. Han ska gifta sig med en otrogen kvinna. En kvinna som han visste skulle lämna honom. Gomer hette hon och hon födde honom 3 barn. Men lämnade honom för andra män. Det står i Hosea 3 så här. Herren sa till mig, Gå och älska din hustru igen fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne så som jag, Herren, älskar Israels barn, trots att de vände sig till andra gudar och älskade druvkakor. Då köpte jag henne åt mig för 15 siklar silver och en homer och ett letek korn. Jag sa till henne, under lång tid ska du vara hos mig. Var inte otrogen och ge dig inte åt någon annan man. Jag ska vara hos dig. Jag tror inte Gud står passiv och ser ner på jordens elände och tänker, ja, jag älskar dem ändå. Kärlek som inte är aktiv är väl knappast någon kärlek. Guds hjärta för människors frånvändheten eller det vi kallar för synd, det lider. Hoseas smärta över Gomer var säkert väldigt, väldigt stor. Men det var en symbol på Guds smärta när folket vände sig bort från honom. Men jag tror inte att en människa kan överleva den här smärtan som Guds hjärta bär på grund av hans kärlek till oss. Det var en gång i min härliga radikala ungdomstid, jag vet inte om någon kan känna igen sig i det, så var jag teamare i min hemförsamling i Linköping. Och jag var ledare i tonårsgruppen som vi hade där, och jag och en av de andra ledarna, vi bestämde oss för att vi ska gå in i bön för våra ungdomar. Det ska vi göra. Och i den här bönen, när vi bad tillsammans, så bad vi något som jag faktiskt inte har bett sedan dess. Vi bad så här: Gud, låt oss få känna lite av ditt hjärta när du ser på de här tonåringarna. Och plötsligt, jag kan inte riktigt beskriva vad som hände, men plötsligt så ligger vi båda liksom på marken och nästan åmar oss och gråter över att det blev så fruktansvärt smärtsamt och liksom fysiskt i kroppen. Jag har inte gjort om det efter det. Men jag plockar fram det här ur minnet ibland för att påminnas om hur aktivt Gud ser över människan och hans hjärta ömmar. Vi kan liksom inte bära det. Det är för stort för oss. Men han bär det för oss. Vad gör det här budskapet med oss och hur påverkar det våra hjärtan? Jag har varit inne på det någon annan gång i någon annan predikan över att det här budskapet om Guds villkorslösa kärlek, det har jag tidigare haft lite svårt för att tala om. Särskilt när jag var yngre. För jag tänkte att men det här kan vi inte prata för mycket om. För då kommer man tänka så här, nej men vad bra. Gud älskar mig trots att jag struntar i honom. Då kan jag ju göra allting på egen hand. Då kan jag ju leva efter min egen agenda. Ja men det var ju bra. Då behöver jag inte göra något för honom. För han älskar mig ändå. Men som vi var inne på innan, så äkta kärlek, det föder ju aktivitet. Ja men älskar jag min dotter, så står jag ju inte och ser på om hon håller på att skada sig. Det vore ju vansinne att jag tänker ja. Men jag älskar ju henne. Alltså det är inte kärlek. Jag rusar ju fram och tar hand om henne och försöker hindra skadan eller trösta eller vad det nu är. Ja, men kärleken är aktiv. Och kärleken till Gud, det kanske egentligen inte finns så mycket vi kan göra för Gud. För att, som författaren Magnus Malm säger, att väldigt provocerande, men han säger så här, att Gud behöver inte mig. Alltså i sitt väsen, i den Gud är, och för att Guds fortlevnad, så behöver ju inte han mig. Men som vi säger i slogan här i vår kyrka, att vi har ett hjärta för Gud På grund av att han älskar, för allt han har gjort, för att han är suverän, för att han är värd all ära och så vidare. Och så har vi ett hjärta för människor. Och där, när vi ser varandra och när vi ser andra, så triggar den här kärleken. Kärleken till Gud och kärleken till människor. Den triggar till aktivitet. Och det är då som man vill vara med. Det är då som man kanske inte behöver känna att man alltid ställer upp. Utan för att han först har varit aktiv mot oss. I sitt besök på jorden genom sitt lidande och död. När han löste ut oss och öppnade vägen för oss till Gud. Därför vill vi tjäna honom. Och det gör vi genom att tjäna andra människor. Vår tjänst är inte, och det här är jätteviktigt. Vår tjänst är inte för att förtjäna Guds kärlek och för att någonstans liksom få en gunst inför honom. För vi vet redan här i bibelordet att det finns ingenting som kan göra att han älskar oss mer. Det finns inget som kan göra att han älskar oss mindre. Men vi tjänar på grund av hans kärlek. Så vi tjänar inte för att få hans kärlek, men vi tjänar på grund av hans kärlek. Det är en enorm skillnad. För det påverkar vilken energi vi tjänar med, vilken drivkraft vi har och faktiskt i slutändan vilken gudsbild vi har. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Tack Herre. Tack för evangelium. Tack för budskapet Herre om din villkorslösa kärlek. Tack Jesus för att den finns där varje dag Herre. De dagarna då allting går väl, då vi känner medgång, då vi upplever att världen liksom ler mot oss, då är din kärlek där. Tack för att den är där de dagar när vi känner oss misslyckade, då vi känner att livet kanske inte blev som det var tänkt. Tack för att du älskar oss Herre. Jesus, jag tackar dig Herre för att vi får gå ut i tjänst för dig. Där kärleken ska få motivera istället för att förtjänas Herre. Tack Jesus för att du hjälper oss med det. För även om vi egentligen vet det så kan det vara svårt i huvudet att förstå Herre. Jag tackar dig Fader för att vi ska nu få fira nattvard tillsammans och ta del av dig Herre. Tackar dig för att du känner oss var och en och du vet vad vi bär med oss hit idag Herre. Och du vet vad vi speciellt lyfter fram inför dig just nu Herre. Tack för att du möter Herre. I ditt namn. Amen.